Jag tror att det här är bland de första gångerna som vi kommer att ägna ett avsnitt till vad som började som ett PC-spel.
Ja, det har vi inte gjort. Vi har inte pratat så jättemycket PC-spel överlag faktiskt.
Nej, det var väl något som du spelade, som du pratade om för någon vecka sedan. Något rollspel tror jag det var.
Ja, Pillars of Eternity måste det ju ha varit.
Mm.
Men annars har vi ju hållit oss mest till konsol.
Mm.
Och det är väl helt enkelt att det är så att det är det vi mest spelar.
Ja.
Även om jag just nu lite så där i skymundan håller på att spela igenom första Half-Life. Och då är det ju på dator som gäller.
Ja.
Dock inte PC utan Mac.
Ja, det är samma sak.
Ja, typ.
Jag har faktiskt Half-Life till PS2, men jag har inte testat. Jag har testat det lite på Dreamcast har jag gjort.
Ja, hur funkar det rätt tidigt ändå, FPS på konsol?
Ja, Halo var ju kanske det som satte standarden för FPS på konsol. Det har vi snackat om. Men Dreamcast, Sega har ju alltid varit före sin tid. Så är det ju. Och jag vet att Quake 3, då kunde man köra mot folk som hade PC. Sen Half-Life släpptes ju inte, men det har läckt. Det är väl typ hela spelet. Och sen Soldier of Fortune bland annat. Då styr man med de här knapparna, röd, gul, blå, grön.
Mm.
Som är typ samma på Super Nintendo. Och sen så siktar du dem med den analoga spaken. Ganska smart lösning tycker jag.
Ja, jo, det får jag hålla med om.
Och det funkar väl hyfsat.
Det är ju väldigt svårt idag tycker jag, att om man kollar på hur alla handkontroller ser ut, att tänka sig bara en analog spak. Ja. Alltså det sitter så i ryggmärgen nu med två.
Ja, man saknade ju ändå en andra till PS Vita och Nintendo 3DS. Ja.
Mm. Det är därför som jag tror att på Nintendo NX kommer bara den enda analoga spaken att titta på undersidan och på höger sida. För Nintendo provar något nytt.
Ja, och i ögonen.
Mm.
Och sen så ska man kunna ta med sig den till andra sidan världen. Och så ska man kunna peta på den och bygga hus hemma, bygga med klossar.
Mm. Och det första spelet som kommer är Super Mario NX. För det är liksom Next Super Mario Bros.
Ja, och så ska man använda alla extra funktioner som finns i den här apparaten. Och när den har funnits ute i ett år så kommer det inte vara ett enda spel som använder den funktionen.
Nej, antagligen. Och så kommer vi fortfarande att sitta och vänta på Zelda Wii U.
Mm,
som aldrig kommer.
Nej. Och när det kommer, det kommer bli som Duke Nukem Forever.
Ja.
Ett antiklimax.
Ett annat företag gör klart om 10 år.
Ja, och Sega.
Ja, och det är inte bra.
Men för att komma till det vi ska prata om, vi ska prata om inget mindre än Diablo.
Yes, exakt. Denna hack and slash slash RPG.
Som också, det är tack vare det som vi har spel som World of Warcraft till exempel.
Ja, oh, du vågar säga det så hårt ändå.
Ja, det vågar jag.
Ja.
Men innan vi börjar gå in mer på Diablo så tänkte jag, har du kollat på någon bra film eller spelat något roligt spel det senaste?
Det har inte varit så mycket film senaste veckan. Däremot så har ju äntligen då det svenskutvecklade The Division släppts i tisdags. Det är några dagar sedan nu.
Och du har spelat betan och du har nu mer...
Ja, jag spelade ju betan för typ 2 veckor sedan då.
Mm.
Så där, spela igenom den en kväll med Sasha och Släggan.
Mm.
Och nu är vi igång på riktigt.
Hur tycker du än så länge?
Det har varit jävligt välgjort och jädrigt bra hittills.
Mm.
Det känns som att man kommer kunna lägga ner många timmar på det.
Mm.
Och sen det här snacket som att, vet du, det är redan från början vad Destiny var tänkt att vara. Jag förstår vad de menar, för det finns någonting som lurar kring varje hörn. Lite sådär, när man bara när du är ute och springer runt i New York så kan du springa på saker, liksom gamla mobiltelefoner eller gamla drönare eller sånt där, och få information sådär. Så det, det är lite djupare ur den aspekten.
Mm.
Att du liksom får, tänkte du lyssna på ett gammalt du lyssnar på minnet från det senaste samtalet på en telefon till exempel.
Ja.
Och då får du lite så här, aha, kan det vara det här som har hänt?
Ja, ja.
En sån här sista blick i den normala vardagen innan det här viruset slog till.
Är det mer open world än vad Destiny är? Eller hur man ska kalla det?
Ja, du har ju i stort sett hela Manhattan till ditt förfogande typ direkt.
Och det är rätt
schysst. Sen är det ju ganska det är uppdelat i olika zoner. Alltså en zon kan vara 3-5 level.
Mm.
Och sen är det en som är 12-24 till exempel. Så det blir ju inte så mycket. Men ni förstår principen.
Ja, för jag vet att jag tyckte jättebra om Destiny. Jag är väl fortfarande såklart. Men det var också lite antiklimax det här med att när man åker till olika planeter, det är bara som att åka till olika banor.
Ja.
Det är ganska små spelplaner ändå.
Ja, så var det ju. Och den här kanske det ger en känsla av att den här är inte super, super stor.
Mm.
Det är inget World of Warcraft till exempel.
Nej, det behöver ju inte vara jättestort.
Nej, men det känns som att de har lyckats fylla det med väldigt mycket att göra.
Mm.
Och sen är det ju vad man tycker om de sån här samlaruppdrag, alltså att man ska hitta 130 telefoner och få en trofé för det. Alltså det är ju väldigt mycket. Och hur länge det kommer att vara roligt, det får vi framtiden utvisa. Men just nu så jag är ju fortfarande i det stadiet att man börjar lära sig lite hur mekaniken fungerar. Alltså hur fungerar det med crafting? Hur ska man sälja eller bryta ner? Ska man vilka perks ska man använda av den biten? Och vilka abilities? Så jag håller på att försöka komma in i en karaktär just nu.
Mm.
Så det är lite roligt, faktiskt.
Det låter ju rätt schysst. Jag har inte kört det. För att det passar ju också ganska bra för dagens ämne. Jag tog ju Platinum på Diablo 3 häromdagen.
Yes.
Efter ganska hårt spelande sedan i somras.
Mm. Det är starkt jobbat det.
Det tar ett litet tag att få ihop alla de här 500 bounties på det jävla spelet.
Ja, jag tror att det finns ju en hemsida som gör såna här trophy guides and roadmaps.
Mm.
De har väl Diablo 3 att de tänker 60 timmar där någonstans.
Ja,
Road to Platinum, som det heter.
Det, då får man ju för sig gå in för att få den. För att man ska ju ha level 70 på alla karaktärer och klara det på hardcore också och massa sån här samla skit.
Mm.
Jag tyckte ju för sig att det var ganska kul att ta Platinum på det, så att jag klagar ju inte. Ja. Så.
Nej, det ser ut att vara jäkligt grymt på konsol också.
Mm.
För vid en första tanke så känns det ju lite konstigt med kontroll, tycker jag.
Ja.
Som bara har spelat den här typen av spel på PC, i stort sett.
Mm, ja, det funkar jättebra på konsol.
Ja.
Och flyter på bra gör det också. Det är ju i och för sig spel från 2012, så att det hade ju ändå några år på nacken när det kom till PS4 till slut.
Ja, exakt.
Och det är nog det spelet jag har spelat mest det senaste. Jag har faktiskt inte tagit med an någonting nytt. Så jag, där har jag egentligen inte så mycket att säga. Så vi drar väl direkt igång dagens ämne helt enkelt.
Ja.
Sent 1900-tal, där någonstans, 96 tror jag, eller 98 eller i alla fall vet jag att jag spelade första gången.
Mm. Första Diablo kom 1996, det är jag ganska säker på.
Mm.
Slutet av det året, till och med.
Du har gjort din research.
Jag har gjort lite research.
Det är bra.
Mm.
Jag vet att jag kollade på en polare körde igenom demot.
Ja.
Och tyckte att det såg jävligt ballt ut. Sen var det en annan polare som heter Tony som köpte det när han var fan, i Göteborg eller någonting.
Ja.
Och där tror jag i alla fall min resa med första Diablo börja. Så jag var hemma hos honom och fick skapa min egen karaktär och vi satt ju och nöta så in i helvete.
Ja, ja, det är ju ett bra nötaspel kan man ju säga.
Mm.
Jag spelade också hemma hos en kompis första gången. Han hade väl kommit ganska långt när jag var hemma hos honom en gång.
Mm.
Och fick en titt på det. Det han gjorde, som jag i alla fall tyckte var sjukt jävla jobbigt i början, det var att man kunde spela om du säger att med kartan rakt i bilden. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt, men...
Jo, men kartan ligger som ett lager, ja, över spelet.
Precis, och jag tyckte att det var svinjobbigt. Men alltså, nej, men man ser mycket lättare då, man vänjer sig.
Mm.
Men nej, jag vet inte fan om jag gjorde det alltså.
Den är lite distraherande ja, faktiskt. Man tittar ju bara på den och mindre på själva spelet.
Exakt.
Det kan jag hålla med om. Det ordnade de ju sen i trean först faktiskt.
Ja. Ja, men där hamnade jag i alla fall. Och sen så hade jag det faktiskt på vår den första burken vi hade där hemma. Diablo, ett av de första jag spelade.
Ja, jag vet att när han hade klarat det till slut, för att jag vet att jag hade en karaktär och jag satsade ju allt fel.
Ja, oh, okej.
Okay. Jag körde en warrior och satsade nästan mer på magi än vad jag gjorde på de andra grejerna.
Ja, nej, men det var ju också något som man fick lära sig lite så. Vad man skulle hur man skulle utveckla.
Ja, vad man ska lägga liksom alla poäng på, alla erfarenhetspoäng.
Ja, exakt.
Och det gjorde det straffade sig ju sen när jag kom mot de senare banorna. Jag åkte ju på storstryk.
just det. Det var ju lätt så. För det känns ju också som att det var i alla fall för min del första gången jag spelade något liknande.
Mm.
Och som det kändes som alla spelade så mycket. Man vet ju att det här, som vi, om vi kallar det hack and slash nu då, kanske har funnits tidigare i olika konstellationer och har nämnts tidigare och så, men det kändes som här, om man säger så här, när Apple kom med sin iPhone, det hade funnits smartphones innan, men när iPhonen kom så blev det så, nej men så här gör vi.
Ja, men nu som blir det bra. Som är Resident Evil och Alone in the Dark som vi pratade om.
Ja,
att det satt en standard.
Det blev en standard där och så lever den väl i stort sett kvar fortfarande.
Ja, sen vet jag inte, hack and slash var det ju ganska tidigt med, men det är ju också, det fanns ju dungeon crawler spel tidigare i alla fall.
Ja, det gjorde det.
Och det första är ju en ren och skär dungeon crawler.
Ja. Det är ju faktiskt börjar i katedralen och sen går det neråt.
Ja, till helvetet.
Ja, så inga andra platser som dök upp senare.
Nej, det var väl mer i tvåan och trean där man är ute i massa olika miljöer. Det är ljust, det är färgfullt, det är trevligt. Men ettan är verkligen bara mörkt och jävligt ensamt.
Ja, precis.
Den här lilla byn, Tristram, det är inte så många invånare där.
Nej.
Det finns ganska lite. Det finns en smed, det finns en vis gubbe, det finns en läkare och det finns en taverna, heter det.
Mm.
Och sen den här lilla grabben med ett ben och så. Byns fullo och häxan. Det är de som finns. Ja. Och det är ungefär som att det är de enda överlevande kvar. För att det är ju lite så att folk strök med.
Ja, exakt.
Och storyn är väl ganska simpel. Prinsen har blivit kidnappad. Kungen har ballat ur. Och dött. Och man ska ner och leta efter honom. Men jag satsar på min karaktär för jag ville ha en allround-karaktär som var bra på liksom lite allt möjligt.
Mm.
Och det funkar ju inte sånt med det klasssystemet. En warrior, en sorcerer och en rogue.
Ja.
En pilbågsskytt helt
så enkelt. Så en krigare, pilbågsskytt och en magiker.
Och det innebär ju att de kan maxa liksom sina stats på olika sätt.
Mm.
Och det man ska satsa på med en warrior, det är ju vitality och strength. För han är ju en tank som ungdomarna säger.
Ja, just det.
Och jag levlade inte honom som en tank utan jag tänkte, men jag vill vara bra på både magi, svärd och pilbåge.
Ja.
För det kan vara bra att växla beroende på var man är någonstans. Men sen visade det att det funkar inte så.
Nej.
Och då skete sig fullkomligt.
Mm. Men det, som sagt, det fick man ju lära sig.
Mm.
Tror att i sådana här spel, jag brukar ju föredra att vara tank då.
Mm.
Jag tycker att det känns säkrare.
Det är ju det lättaste att lära sig också, i alla fall i Diablo.
Ja.
Jättebra karaktär i början, men i slutet så blir det jävligt svårt med warrior.
Mm.
För då är det många riktigt så här fega fiender som skjuter projektiler på en. Och
ja.
Går man mot dem så antingen teleporterar de bort sig eller springer iväg från en. Så att det,
ja, det är jävligt frustrerande.
De sista banorna där blir jävligt svåra. Och magiker till exempel, det är skitsvårt i början. Han tål ju typ ingenting, men nej. I slutet så är man ju övermäktig i princip.
Mm. Precis.
Och Rogue är ganska bra, ja, hela tiden. Ganska skönt att stå på avstånd och skjuta ner alla.
Ja. Det är något som jag har, och en liten parentes då, Division då, för att nämna det snabbt, glömde av det förut, att du verkar ju kunna byta rätt snabbt mellan klasser hur du vill.
Mm.
Inför olika uppdrag. Och nu känner jag att sniper där, alltså någon form av pilbåge då, om vi säger det, verkar vara jävligt fett i det spelet. Men just i Diablo har jag aldrig gillat den typen egentligen. Som alltså är på avstånd. Jag tycker att det är, jag har svårt att få till det bra, tycker jag.
Det lämpar sig kanske bättre i FPS och sådana grejer. Eller andra rollspel som, vad fan har vi, Baldur's Gate, Under Siege och Dragon Age och de här.
Sen får man väl säga det att just det, jag är har ju inte spelat supermycket Diablo.
Nej.
Alltså jag kanske aldrig var riktigt bra på Diablo. Och som du var inne på i början, att då är Warrior det lättaste att komma in i. Och då kanske jag nöjde mig där. Jag var inte den här personen där i slutet på 90-talet som, ja, jag vill ha en karaktär till.
Nej.
Och så, nej, jag måste prova sista också. Sen när man hade klarat det så var jag ändå ganska nöjd. Och sen släppte jag det och spelade aldrig igen. Typ så.
Okej, okay. Jag tyckte att det var helt hysteriskt roligt. Så att jag körde ju för sig aldrig så att jag körde på normal, sen körde jag nightmare och sen hell. Utan hade jag klarat det med en karaktär så ville jag prova en annan. Och det var ju inte så att jag spelade allt på en gång, utan det var under något år så där innan tvåan kom som jag testade. Ja, men nu har inte jag spelat det på länge, jag blev rätt sugen liksom. Ja. Så börjar man igen. För det har ju en replay value, dels för att man kan börja på nya svårighetsgrader, men sen också det, jag vet, jag kan inte tänka mig att detta fanns så mycket tidigare. Ni får väl rätta mig om jag fel, det fanns säkert andra rollspel, skitsamma, Daggerfall eller vad det nu kan vara. Men just det här att man blir så jävla sugen på att leta grejer, för det är en sån himla stor grej i Diablo.
Ja, den här tillfredsställelsen när man hittar någon som är bra är ju svårslaget. Man det säger loot. Ja. Man kan dregla över loot.
Och det känns som att Diablo var ganska tidigt med det här.
Ja, det måste det ju ha varit. Som sagt, rätta oss. Men det måste, jag kan tänka, det här Dungeons and Dragons, det finns säkert något loot-liknande i det. Det skulle inte förvåna mig. Eller i ännu tidigare, men ändå.
Ja, för som i, till exempel om vi tar Zelda som till exempel, då får man ju köpa grejerna eller hitta dem i borgar. Det är ganska linjärt på det här sättet.
Ja.
Och i Diablo, du kanske har din utrustning, sen ser det någon fiende som tappar någonting, bara, ah, kolla här, den här tar vi.
Ja.
Visst, Final Fantasy för den delen, men inte riktigt samma grej, utan då är det ju längre in i spelet du kommer, desto bättre grejer hittar du. Och det är inte så jättemånga. Och sen kanske finns, det här är det bästa vapnet, det finns i någon kista där.
Ja.
Men i Diablo, då är det, då handlar det verkligen om att ha tur. Ja. Och ju svårare fiender, desto bättre grejer tappar de. Det kan vara precis vad fan som helst. Och kör på en svårare svårighetsgrad så blir också chansen högre att du får unique och rare och alla de
Exakt. Jag tänkte på, upplevde du det första Diablo som väldigt, väldigt blodigt?
Ja.
För det får man ju säga att när man kollar på de här, fick det någon kritik för det? Kan du dra dig till minnes att du hörde något sånt på den tiden? Alltså, om man säger mini Mortal Kombat, att det skulle vara brutalt. Minns du något sånt?
Nej, alltså det var väl kanske mest det på, jag vet inte, hela videovåldsdebatten på 80- och 90-talet där. Den hade väl börjat dö ut kanske då när Diablo kom. Och sen var väl mer moralpanik när det handlade om små barn som spelade Nintendo till exempel. Men PC var väl kanske inte riktigt lika omtalat, jag vet inte.
Nej.
Och sen just att det här, hela det här sataniska i allting och det blodiga. Alltså det skulle ju kunna skapa sån jävulsk moralpanik.
Ja, det kan man ju lugnt säga.
Sivert Öholm hade ju kommit i brallan om det här hade släppts på, säg, 80-talet.
Ja. När tog SVT i kragen och gjorde sig av med honom? Men alltså, det bara slog mig så här ibland. Har jag, om man säger så här, sett han på riktigt någon gång? Eller har jag bara sett han i gamla klipp?
Ja, det är ju märkligt att Sveriges Television hade en så jävig programledare.
Ja, det kan man ungefär mena, att det var debatt och han skulle vara debattledare, men ändå hade alltså en tydlig åsikt i alla frågor. Det måste ju vara fascinerande.
Ja, man skulle nästan kunna säga att han hade en agenda.
Ja. Men alltså, jag vet att
vi har Satans people.
Ja. Pratat om det här i lite olika, jag har läst om det här och hört om det olika, att han lyckades att bygga upp någon sån här, om du vet, minihyland, alltså att det var han som styrde SVT och ingen jävel vågade göra något, så han fick typ fria händer.
Han var SVT:s Robert Aschberg nästan.
Ja, fast utan att vara smart.
Utan att vara smart. Nej, men och bufflig.
Det känns som, jag vet att Adam Alsing har berättat en gång att varje år kommer en sån här, man får ta del av Sveriges mediepersonligheter. Vad tjänar alla och vad tycker folk om oss?
Mm.
Alltså, tjänar mest varje år. Gör alltid Aschberg.
Ja, liksom... han är väl delägare i Strix.
Mm.
Och de som startade TV3, så vad menar, vad fan.
Mm.
Ja.
Mm, det berättar också Adam som en liten rolig parentes att... Han varje år läste de här i början av sin karriär, men sen har slutat mer och mer. För att det alltid är så här. Kvinnor på landsbygden tycker att du är härlig. Kvinnor i storstad tycker att du är en idiot. Alla tycker att du är tjock. Liksom det är sådana där frågor. Så han sa att nej, det har varit samma nu 20-25 år, så jag har slutat med det där.
Vilken konstig grej. Och det är ändå så att man får betala extra för att läsa sådana där.
Ja, typen att de liksom, det är någon form av undersökning som görs på alla mediepersonligheter varje år.
Vad irrelevant det är med att kommentera om någon, hur någon ser ut.
Ja, det är det väl förvisso. Men liksom,
personligheten förstår ju.
Det är väl frågor om precis allt.
Ja, okej.
Okay. Liksom hur man uppfattas när man ser en person och hit och dit.
Och apropå Robert Aschberg, jag tycker att han är en av Sveriges i särklass häftigaste människor.
Ja.
Och faktiskt, det är torsdag när vi spelar in. Och ikväll klockan 22 så har jag faktiskt premiär med Aschberg direkt på TV.
Ja, det ska bli intressant. Jag tror inte att jag ser det nu direkt, utan det blir nog på någon play-funktion senare.
Ja, jag kommer att se på det. Nu är det inte tanken att jag ska göra reklam, men alltså av eget intresse nämner jag det här.
Mm. Nej, men Aschberg är alltid härlig.
Ja, jag tycker han är fantastisk. Han kanske har spelat Diablo.
Ja, det skulle inte förvåna mig. Han är bäst på det. Spelet är rädd för Aschberg.
Han behöver bara trycka på en knapp så han klarar spelet.
Ja, och så trycker han på en knapp och upptäcker någon sån där muthärva inom Blizzard. Eller något sånt där.
Ja, herregud vad kul det hade varit. Men styrkor med Diablo var ju just att det kändes ju säkert jävligt fräscht på sin tid.
Ja, jag tror jag.
Jag tyckte i och för sig att alla spel jag spelade på PC på den tiden kändes nya och fräscha. För det var en sån tid på 90-talet där det kom en massa nya grejer. Hela FPS kom ju liksom, där Doom gjorde standard. Mm. Visst, det fanns Wolfenstein 3D, men Doom var ju ändå det som fick FPS att bli riktigt bra.
Mm.
För att inte tala om Quake och Half-Life sen.
Ja, precis.
Som också är 90-talslir.
Ja.
Och jag gillar också den mörka, ensamma stämningen och det här att du ska bara ta dig längre och längre ner mot helvetet för att förgöra djävulen i princip.
Ja.
Och jävligt enkelt koncept och jävligt trevligt.
Mm.
Och återigen ett sånt spel där jag skiter fullständigt i storyn, men den kan vara ganska kul att ta del av.
Ja, det är väl signifikant för just hack and slash också, att det är liksom, nu ska vi döda.
Ja,
och så
döda,
finns det någon liten story sådär. Det får man väl säga att det är betydligt djupare i Diablo 3 ändå.
Jo,
mot det första. Men
man måste ju utveckla det på något sätt.
Ja, och det blir ju mer och mer så. Så det är ju ett naturligt steg.
Mm. Tvåan är ganska storytungt också.
Ja. Det är faktiskt det enda jag inte har spelat.
Ja, då, det kanske borde testa då.
Ja.
För det är ju... Ja, alla de här har ju fått en expansion också. Så innan vi går över till tvåan så tänker jag ettan. Det man kunde spela det mycket som helst. Jag kunde det i alla fall. Du gjorde det bevisligen inte.
Nej.
Men sen vet jag samma polare som köpte spelet, Tony, han köpte Hellfire.
Mm. Expansionen till första.
Ja.
Som är utvecklat av någon annan, har jag för mig. Typ, ja. Sierra eller något sånt där.
Ja, det är Sierra.
Ja.
Och
jag läste det för ett
så
tag.
Det är ju ingen officiell, eller ja, det måste ju vara en officiell produkt liksom, men det är inte Blizzard som har utvecklat det så vitt jag vet. De kanske haft något finger med i spelet. De måste ju ändå tillåta att de fick släppa det.
Ja, precis.
Men det är ingenting i den expansionen som nämns sen i de senare spelen. Jag vet inte ens om det finns en enda hommage eller någonting.
Nej. Menar att det typ är som en liten spin-off nästan, kanske man kan kalla det.
Ja.
Mm.
Ungefär som moddar som fans gör.
Ja.
Ungefär så känns det, man lägger till lite.
vad är grejen i det? Rent alltså gameplaymässigt. Är det samma grej precis med karaktärer och allting? Eller är det...
Man får en ny karaktär.
Ja.
Och det är ju Monk.
Ja.
Som faktiskt kommer tillbaka i trean.
Mm.
Det är väl den som, och det ska väl då vara mer allround karaktär fast som kanske specialiserar sig på slåss med stavar.
Ja, okej.
Och det var ju ganska lockande att få testa den här nya karaktären. Sen finns det en ny då, slutboss i den här sidostoryn. Först ska du ner i något jävla insektsbo och döda en massa fiender. Och sen ska du till någonting som liknar helvetet fast som ett underjordstempel där du då ska spöa skurken Nakrull.
Nakrull.
Det är ett jävla namn alltså.
Ja, det är Munkrulls bror.
Munknulls bror, ja. Makrill, Nakrull, ja. Jag vet inte var de får alla namn ifrån.
Nej, det kan man fråga sig.
Men sen är det också intressant med spel som man kanske aldrig gjorde uppdateringar på online och sådär på samma sätt.
Mm.
Det har ju släppts patchar och så till Diablo 1, men det tror jag är mest fans som har släppt.
Ja, okej.
Okay. Och då finns det ju alltid så, till exempel ja, på kassetten i Zelda 3 som ett exempel, i koden till spelet så finns det en klocka som en item.
Mm.
Som klockan i första Zelda, men används aldrig i spelet.
Nej.
Precis som i Super Mario 3, i koden i det någonstans som man har en sån här jävla grej till datorn kan läsa av ROMs. Att man kan se, aha, här finns det två banor som inte används i spelet. Ja.
Kan man se sånt på en sån här Game Genie också?
Ja. Det kan man låsa upp på Game Genie.
Mm.
Action Replay till sådana här Super Nintendo-spel och så kanske man kan se det. Mm. Och i Diablo så finns det items och skit som aldrig används. Men i och med Hellfire så de hade ju tänkt att man skulle ha fler karaktärer än Monk.
Mm-hmm.
Det är en Bard som är ungefär som Rogue fast som är bra med allt.
Bard, spelman på svenska.
Ja.
Eller
ja,
typ,
precis.
Antar jag.
En liten Cornelis där som man kan vara.
Ja.
Och Barbarian, som är nästan exakt som Warrior, fast man kan inte satsa ett skit på magi, utan det är bara strength som gäller i princip.
Och just Barbarian dök ju upp lite senare.
Då sparade ju Barbarian till tvåan sen.
Mm. Men det var en sak till jag tänkte på först.
Mm.
Det har ju med gamla Nintendo att göra inför det första spelet. För visst är det så att vi har lyckats att kolla upp båda två att Nintendo köpte rättigheterna att ge ut det på en Nintendo-konsol i Japan, va?
Ja, det stämmer. Det var väl tanken att det skulle komma till Nintendo 64.
Ja.
Och det är ju också kul att sitta och fantisera hur det hade varit på Nintendo 64, för det är ganska mycket text och tal till texten. Det är många skådespelarröster och sånt som är med.
Ja.
Och det är ju frågan om det hade varit med så mycket i och med att det var inte riktigt lika mycket minne i en sån kassett om man då jämför med en CD-skiva.
Nej. Det jag tänker på då, de lyckades hyfsat med Resident Evil 2, va?
Ja.
Det är om de hade kunnat göra något liknande kanske.
De kanske hade behövt ha specialchip, men vet, det hade ju blivit så satans dyrt.
Just det.
Och CD-skivor var ju ett väldigt billigt medium på den tiden.
Ja.
Det var därför spel till PlayStation var lite billigare och resten är ju historia som man säger.
Ja.
Men det kom till PlayStation, gjorde det.
Mm.
Och de hade faktiskt påbörjat en utveckling till Game Boy.
Ja, som skulle vara typ någon form av light-version, va? Ja. Att det skulle kanske vara en typ egen del av spelet. Alltså, jag har läst olika namn, typ Diablo Junior. Mm. Har jag hört talas om i någon veva någon gång.
Mm.
Och jag har också hört talas om att då skulle kunna vara så att det var olika kassetter för olika karaktärer.
Ah, ja, okay.
Så att du skulle liksom kunna spela klasserna. Men antingen att du fick med tre, eller att du vet hur det är med Pokémon Red och Blue.
Ja, Zelda Oracle of Seasons och Ages.
Ja, att man kunde köpa Diablo Junior Warrior Edition och Rogue Edition, ungefär så.
Ja.
Men det känns väl, det hade varit konstigt, va?
Ja, det hade nog inte funkat sen dessutom med den grafiska begränsningen i Game Boy. Det hade nog varit jävligt svårt att få det spelet både detaljerat och bra. Det hade nog lätt kunnat bli rörigt.
Ja, det tror jag också.
Då hade man nog nästan varit tvungen att spela det på en Super Game Boy.
Ja.
Sen fanns det ju
grötigt är nog rätt ord. Hade det nog lätt kunnat bli.
Ändå var det en del sådana spel som kom i sådana fake 3D som Donkey Kong Country och Killer Instinct som fick portningar till Game Boy som faktiskt är jävligt bra.
Ja.
Donkey Kong Land 1, 2, 3, de är faktiskt bra på riktigt.
Jag har ju testat Castlevania-spelen på Game Boy och tänkte att det här kan bli kul, fast det tyckte jag var alldeles för segt, att jävlar vad långsamt det går. Lite så tänker jag på Diablo också, att det hade blivit väldigt segt.
Ja, det kanske krävs också att det går långsamt för att snabba bilduppdateringar och den, och att det är ganska svårt att se, för det fanns ju ingen bakgrundsbelysning eller någonting i Game Boy.
Nej.
Så, som Game Gear hade, tror jag.
Ja, just det.
Återigen, Sega var bäst, men det blev aldrig liksom någonting.
Nej.
Och då är det klart att då blir det svårare att spela. Så Diablo hade nog, hade nog inte översatts bra på Game Boy.
Nej, det tror inte jag heller.
Men PlayStation fick ju en portning som är helt okej faktiskt. Du fick till och med en svensk översättning. Ja,
sånt där är jävligt intressant tycker jag. Och han som, vem fan kläcker den idén?
Och han som översatte spelet, då fanns ju inte Google Translate eller något sånt där. Men han måste ju ha översatt varenda jävla dialog och alla vapennamn. Bara, alltså ingen grammatik eller ingen tanke på att få svenskt syntax överhuvudtaget. Det är svenska med engelsk syntax. Syntax är alltså meningsbyggnad, hur man bygger meningar. För den som undrar. Och det blir så pajigt. Och så, de skådespelarrösterna är ju också, det är ju fantastiskt. Då snackar vi ju gamla röstskådespelare från gamla barnprogram, vet. Från DuckTales, vi har Greve Duckula och såna där. Och gamla såna här Warner Bros, Looney Tunes.
Den, ja, precis. Den som jag tror flest personer kanske känner till är ju Fredrik Dolk.
Han är med.
Grannen Göran i Svensson Svensson, säsong 2. Och har jag också är med i den senaste Beck-filmen Vid vägs ände. Så han liksom gör ju fortfarande film som många svenskar ser.
Två andra namn om det är någon som bryr sig, det är ju Gunnar Ernblad och Hans Jonsson. Hans Hasse Jonsson.
Ja. Så, men det är väl en riktig jävla tungviktare inom röstskådespelare, va?
Och ändå så får de med dem i det här. Det var ju, det blev ju en jävla succé, men just då och sen på PlayStation, och trovärdigheten sjunker ju drastiskt. Man hör rösten från, med Alfred typ från DuckTales.
Ja.
Jag har ingen trollformel redo.
Ja, nej, det går ju inte liksom.
Det blir ordvalen och nej, det blir läkande dekokt istället för healing potion.
Ja.
Dekokt, är det någon som ens säger det ordet?
Det vet jag inte ens vad det är.
Ja, det är väl en dryck då förmodligen.
Ja, jo, det är klart. Men har du hört det ordet någon gång?
Nej.
Nej.
Och bara där så. Och sen har vi ju Deckard Cain som är en han är en väldigt känd karaktär. Han är med i alla tre spelen.
Mm.
Han har ju den här typiska gamla gubberösten, Sean Connery-grejen.
Ja, mörk bas.
Ja. Och sen den svenska röstskådespelaren. Hallå min vän, stanna en stund och lyssna. Så, va? Mm. Det blir så jävla fel.
Du skulle ha haft typ Mikael Persbrandt där då.
Ja. Ja,
men vad i helvete. Typ.
Ja, Mikael Persbrandt hade säkert gjort ett mycket bättre jobb. Eller Torsten Flink, eller vad fan som helst.
Ja, men det hade ju inte gått.
Nej.
Men det hade varit kul.
Torsten Flink är vår tids Johnny Bode.
Ja, ja. Jo, visst. Det är ju. Ja, okej. Okay. Jag köper nog det.
Det känns lite så. Han är ju fantastisk på att bygga upp sin karriär för att sedan rasera den totalt.
Mm.
Och göra det upprepade gånger. Ja.
Vi kanske ska påpeka då att om ni känner till Johnny Bode så menar vi precis, vi menar inte nu att Torsten Flinck är nazist. För det, nej, var ju Johnny Bode. Bara förtydliga just den biten.
Nej, men just det här att bli ganska framgångsrik, det går bra att leva över sina egna tillgångar, krascha, komma upp igen. Jag reser mig igen.
Ja. Och, på tal om Johnny Bode, vet du att den här gamla gubben Gunnar som vi studerade med har varit inne, enligt egen utsaga då, varit inne i Johnny Bodes lägenhet någon gång på typ 60-talet i Malmö.
Oh, det var ju då han släppte Bordellmammas visor och alla de här.
Ja, och så som den här Gunnar sa att det var det äckligaste jag har sett i hela mitt liv. Det tycker jag är rätt kul.
Och Torsten Flink får låna en polares husbil från honom där han så bor.
Ja, det är lite bodevarning där.
Mm. Ja, men han hade säkert kunnat göra ett bra jobb och göra rösterna där.
Ja.
Och fan, om ni lyckas få tag på det kostar en del pengar, några hundralappar, 500, 600, vet inte. Och få tag på en europeisk utgåva av Diablo till PlayStation. Men det kan vara värt bara för att ta del av den urusla svenska översättningen.
Ja.
En kul liten parentes. Men återigen, det här med att det finns gömd kod i spel.
Ja, det var väl jag.
Härligt med sidospår och så här. Då finns det, finns vapen och lite allt möjligt. Men just de här två karaktärerna, Bard och Barbarian, man kan ju låsa upp dem.
Mm.
Genom att ha en textfil. Ni får googla exakt hur man gör, för jag har inte det i huvudet. Och så får man ju skriva då någon form av textkommando till hur man låser upp de här. Nu, då är det ju så att det, de hade ju, tanken var ju att de skulle vara med, fast de sket i det. Så kan man väl säga.
Ja.
Så de har samma sprites som Warrior och Rogue.
Mm.
Men det som är bra med Bard är att Bard kan vara bra på allt. Alltså kan levela upp till 100 på alla stats, magi, strength, allting.
Ja.
Och kan ha två vapen samtidigt som Barbarian senare kan i Diablo 2.
Mm.
Vilket var trevligt. Det syns inte på karaktären man spelar, men man kan ha det. Och jag tycker det är lite tråkigt att den karaktären inte fick vara med från början, för den är jävligt bra. Och sen finns det ju quests man kan låsa upp, och man kan ändra en bonde i spelet till så att han blir en ko.
Ja, the cow level senare också. På tal om det.
Mm, ja just det, det är också sån här, apropå det med rykten som alltid spreds som spel förut. Och sen är det också, man kan låsa upp en quest, man ska hitta en nalle till en liten tjej, en nalle som hon har tappat, då är det här insektsboet.
Mm.
Och så får man lite grejer, man kan få en armor som inte finns med och sådana saker. Man kan låsa upp lite sådana grejer med det här textkommandot.
Mm.
Det är, sånt tycker jag är lite kul att hitta.
Ja.
Ungefär som att använda en Action Replay eller Game Genie till då gamla Nintendo-spel eller vad fan det kan vara.
Ja.
Saker som de hade tänkt att ha med, som var med när de utvecklade det, men som de fick skrota.
Mm.
De fick ju skrota jävligt mycket i Diablo innan de släppte det.
Ja, det är förståeligt på sätt och vis också.
Och en annan ganska kul sak, här var det också då Battle.net blev ganska stort. Det som sedermera är förknippat med StarCraft och World of Warcraft och alla de här. Och det var ju en studio som utvecklade Diablo åt Blizzard, fast de höll på att gå i konkurs. Så Blizzard köpte upp dem, så det blev Blizzard Nordic eller vad de heter. Och då tänkte de, fan, vi ska ha en online-funktion i det här spelet.
Ja.
Det var inte planerat, så det är i sista sekund typ, sista veckan eller månaden eller vad som spelet utvecklades. Okej, vi slänger in en online-funktion. Då föddes Battle.net.
Ja, och det används ju än idag.
Ja,
Battle.net.
Och det blev ju en toksuccé.
Ja.
Och tack vare online-funktionen i Diablo så kom ju World of Warcraft senare.
Mm.
Kan man ju säga.
Ja.
Och det var jävligt kul att spela online. Det gjorde jag med mitt gamla 56K-modem.
Ja, fick höra fan, den tiden alltså.
Telefonsignalerna, och så fick man surfa efter klockan 6. Då var det billigast.
Halva priset typ.
Mm. Och det var svinroligt att spela det online, minns jag.
Mm. Det gjorde inte jag.
Nej.
Heller, tyvärr.
Och då kunde man ju spela med spelare från hela världen. Upp till 4 stycken, tror jag.
Mm.
Perfekt.
Ja.
Det blir ganska mycket om första Diablo, men det är gärna det jag pratar mest om.
Ja, det var ju där det började.
Helt det är enkelt. Så stilbildande. Sen kom 2:an sen, och jag väntade som fan på det där spelet. Och längtade länge. För det kändes som en jävla evighet på att det skulle komma. Men sen kom det lagom till sommarlovet i 7:an år 2000.
Ja.
Och jag vet att min bror skaffade det. Så vet jag att jag fick sitta vid hans dator och testa då. och satt och spelade. Vi kommer ihåg, vi skulle åka på semester till Danmark dagen efter. Men vi skulle gå upp jävligt tidigt och åka. Där vi klockan 3 på morgonen skulle vi dra iväg då. Oh, fan. Till fan Varberg eller vad fan det var. När jävla färjan gick
från. Varför åker många till Varberg på sådana grejer?
Ja, jag vet inte, man kan ju för fan åka till Göteborg bara och åka över till Fredrikstad eller vad det är.
Ja, exakt.
Men vi åkte betydligt längre nerifrån. Mm. Jag tror Varberg ligger längre ner. Och istället för att gå och lägga mig och gå upp tidigt på morgonen så passade jag på att sitta vid hans dator och spela då till klockan 3 på morgonen. Ja,
fan, vad härligt.
Det här nya jävla Diablo-spelet som man hade väntat så länge på, gått in på nätet bara för att kunna se om det hade kommit en ny bild på skiten.
Mm. Det var alltså före du gick in och såg en trailer då. Ja, man tittar på bilder från spel, det är jävligt tufft.
Ja, från beta-versioner och såna här grejer. Sen fanns det något enstaka filmklipp man kunde ladda hem om man hade en bra internetuppkoppling.
Ja.
På en megabyte, kanske.
Tog 20 minuter.
Ja, ungefär. Och så tittade jag ju på den filmen, ungefär som du och Star Wars episode 7 där. Ja. Typ så var det för mig och Diablo 2 då på den tiden.
Mm.
Det var under min PC-period.
Ja. Som jag gick in i här också i början på 2000-talet då, när Nintendo 64 hade varit ute ett tag.
Mm. Och du hade inte kört Diablo 2?
Nej, det föll sig aldrig så. Jag tror att det beror på att jag spelar jävligt mycket FPS. Singleplayer FPS vid den här perioden. Så jag tror att det liksom inte fanns tid, typ. Mm. Att det liksom, jag spelade inte så mycket på den tiden. Så när jag ville spela och fick spela så blev det FPS. För det var det jag gillade mest då.
Mm.
Tror att det var därför.
De funkade ju bra på PC också. Det gick ju inte att spela Quake eller något sånt där på PlayStation.
Nej. Så jag tror att jag var lite ändå något sen. För jag tror att de här Quake 2, Half-Life och alla de spelar jag då. Mm. Det är 2000-talet.
Ja, jag spelade dem när de kom ut. Och det har jag ju också sagt tidigare att det var därför jag aldrig fastnade för GoldenEye. För det var ju rätt förlegat då.
Aha.
Men det började ju utvecklas tidigt, ska väl tilläggas.
Ja.
Och sen de som gjorde det bara, fan också, nu har det kommit jävligt avancerade FPS. Och vi har det här som vi har fått inspiration av Doom.
Ja. Så men, kan det gå.
Men å andra sidan, det gick ju bra för det också.
Ja, det blev ju bra ändå, får man ju säga.
Och så i alla fall tänkte jag, jag gillade Warrior bäst när jag körde första Diablo. Så att då kollade jag vilken var närmast. Och då fanns det två då som var ungefär. Det var ju Barbarian och så Paladin.
Ja, precis. Och de bytte ju faktiskt, det var ju betydligt fler klasser att välja på till tvåan har jag förstått.
Ja, och Rogue blev ju som Amazon då istället.
Mm.
Och då kunde man välja om man skjuta med pilbåge och armborst eller om man skulle kasta spjut.
Ja. Och sen finns det också Assassin.
Ja, det är
och Sorceress, va?
Sorceress var ju också istället för Sorcerer. Det är bra att ha lite balans där. Ja. Så inte bara är korvfest.
Och så har vi Druid och Necromancer kvar, va?
Ja, man kan säga så här. Första versionen av Diablo 2, då var det Amazon som var som Rogue. Och Paladin och Barbarian som Warrior. Vi hade Sorceress och Necromancer lite mer åt Sorcerer-hållet.
Mm.
Men Druid och Assassin kom inte för den expansionen.
Aha. Lords of Destruction.
Ja, Lord of Destruction.
Lord of Destruction. Då.
Det är skitsamma. Det är samma sak. Men det var innan Lord of Destruction kom som jag körde det här. Och jag spelar väl skit nu det, mer eller mindre.
Ja. Det var ett klick till bara, va?
Ja, men lite så. Alltså, sommarlovet gick snabbt det året.
Ja, på gott och ont kanske.
Ja. Vad fasen, jag brydde mig inte om att vara ute och bada och sånt där trams eller umgås med polare. Jag satt heller själv hemma och spela.
Ja, det har sin charm det också.
Och det gör ju också hela den här världen, Sanctuary, som den här världen heter.
Ja.
Istället för att man bara var i en by, Tristram, och skulle spöa Diablo, så var man helt plötsligt på 4 ställen.
Mm.
Och de hade sina bossar.
Ja.
Och tänkte, wow, fan vad roligt. Men här är det ju mer öppet. Du är ute i världen och hittar lite olika grejer istället för att du bara går ner i den här katedralen långt ner, ända ner till helvetet. Så fanns det lite smågrottor här och var.
Ja.
Men du hade också, och här var det inte så att det var random vilka quests du skulle få.
Nej.
Som i ettan.
Mm.
Utan här var det mer random med hur kartan var upplagd, som precis som ettan, att det genereras varje gång du startar spelet, ja, hur de här kommer se ut. Men alla quests var förbestämda i tvåan.
Ja, okej.
Okay. Och då skulle du göra ett visst antal på varje akt då, som det hette.
Mm.
Vilket funkar ganska bra med mer kontroll. Och istället också för att magisystemet på ettan, då fick du ju böcker som du skulle läsa.
Ja.
Och det spelar ingen roll vilken karaktär du hade. Du kunde lära dig magierna med dem.
Ja, just det.
Om det gick. Men här hade du redan bestämt vad du kunde levla för egenskaper. Och då hade man ju liksom det här skillträdet.
Mm.
Som kom då med tvåan.
Ja, just
som
det.
Jag tyckte var intressant. Och även här så hade jag ju en fäbless för att göra en allround-karaktär. Så att jag ville ju vara bra på alla skills. Vilket gjorde att jag blev ganska kass på allihop istället för att jag satsade på den som passade min spelstil.
Ja, ja just det.
Så jag tog mig igenom normal, men sen var det stopp.
Ja.
Det lärde jag mig inte sen förrän jag hade spelat på Battle.net då senare.
Nej, just det.
Så först är det då där Rogue kommer från början. Och sen är du i öknen.
Mm.
Och så får man ju också reda på att man ska spöa Diablos bröder.
Ja.
Och då får man möta Mephisto då i tredje akten i djungeln där. Och sen är det Diablo som har återuppstått. Som visar sig vara protagonisten i första spelet.
Just det.
För i slutsekvensen i första spelet så drar han ju ut den här själstenen. För Diablos själ är inne i en magisk sten.
Ja.
Och för att förhindra då att han ska komma tillbaka så kör den här Warrior är det som är i kanon. För det skulle bara vara en klass från början som skulle kunna bli bra på allt.
Mm-hmm.
Men så blir det inte.
Nej.
Det förklarar varför det är Warrior bara som är med i filmsekvenserna. Och kör upp den här stenen i pannan men kan inte hålla Diablo fången så länge. Så
nej.
Då blir han Diablo sen i tvåan.
Mm. Öde. Värdigt.
Som den här fantastiska thailändska filmen vi såg.
Ja, när vi kollar på Alone. Och jag bara tänker så här, det är hon som den här gamla, gamla tanten som de håller vid liv i en respirator. Och spoiler alert!
Ja.
Hennes dotter kommer och pull the plug, så att säga. Hon ligger så här.
Och kvävs till döds. Mm.
Och jag bara känner, och vi satt helt tysta och jag bara säger, värdigt. Ja, väldigt internt skämt, säkerligen.
Ja, men fatta att vara gammal och ha kanske sitt sista år i livet och bli mördad.
Ja, fy fan.
Ja, okej. Levt ett långt liv och det avslutas med att man blir mördad. Det är värdigt.
Ja.
Så ja, det blir bara större egentligen, mer av allt, mer items, nya monster. Det är väl egentligen inte så mycket mer än så. Sen kom ju den här jävla expansionen Lord of Destruction. Och då blev det ju ännu större hela det här spelet. Det fanns ännu mer, de här två nya klasserna, Assassin och Druid. Assassin som kan lägga ut fällor och såna grejer, lite ninja karaktär och så Druid som kan ta skepnaden av olika djur.
Ja.
Varg och björn och fan vet vad. Jävligt cool karaktär faktiskt.
Yes.
Och sen jag vet att jag tänkte jag skulle börja om från början med en assassin. Och nej, passar mig inte alls. Så jag satte mig aldrig in i Lord of Destruction när det kom.
Nej.
Tills då, om det var sportlovet i nian, då jag en polare började köra det seriöst. Och där snackar vi, sitta uppe till klockan 5 på morgonen och gå upp klockan 3 på eftermiddagen hela lovet. För att jag spelar så mycket Diablo.
Ja, för fan, det låter helt underbart tycker jag.
Ja, det var jävligt trevligt faktiskt.
Så man kan onekligen säga att i alla fall i tvåan och kanske i trean så har expansionerna gjort ganska mycket för spelen.
Ja, och just med, sen det har ju aldrig undgått fusk de där spelen. Det fuskades ju så in i helvete. Och även i tvåan, även om man trodde att det skulle vara omöjligt att fuska på det eftersom Blizzard har ganska stenkoll på sina spel.
Mm.
Men det fanns djupade grejer som den här ringen Stone of Jordan som var, det var det bästa du kunde hitta liksom. För den var värd så jävla mycket. Hade du en Stone of Jordan kunde du få allt.
Fan vad gött.
Tills någon jävla idiot bestämde sig för att dupa, alltså duplicera den här.
Ja.
Och då blev det som en sorts valuta. Ja, men du kan få det här svärdet för 10 Stone of Jordans. Eller för 20 Stone och Jordan så kan du få den här rustningen. Och sen blev det ju bara värre och värre.
Ja.
Så att de skulle fixa det med en uppdatering som tog typ 2 år att få färdig.
Okej.
Men innan jag kommer till den så vill jag spinna vidare på det här med rykten. Som första spelet hade bland annat. Att det skulle finnas en hemlig bana med kor som man slogs mot.
Ja, just det.
Och då skulle man väl klicka på någon ko som finns i spelet vid bonden där.
Ja.
Ett visst antal gånger tills man öppnar en hemlig portal.
Ja.
Men detta var som sagt bara ett rykte som de tog död på i och med ett fusk i StarCraft. Som är There is no cow level.
Mm.
Som är ett fusk för att man ska klara banan direkt.
Ja.
Så använder de det. Men i tvåan så gjorde de att det ska finnas en cow level.
Det är jävligt roligt.
Och då är det en jäkla process också. Man ska ha benet från Wurt som är med i ettan. Och en town portal och säkert något mer. Jag kommer inte ihåg riktigt vad. Och då öppnar man då en hemlig portal till cow level.
Mm.
Och det var den här banan man skulle söka sig till om man ville grinda.
Ja.
Och det vet jag att jag har kört så jävla många gånger. Då går alltså stora kor med yxa.
Mm.
Mo, 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 mo. Mo, 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 mo. Det är en fantastisk idé.
Ja.
Det här mörka, gotiska, farliga, helvetiska, sataniska och så bara kor.
Mm. Tänk om det är så apokalypsen kommer gå till.
Ja, att kor blir intelligenta och hugger ner mänskligheten med yxor.
Ja.
Ja, varför inte? Så den kom i tvåan sen. Så de hade ju ändå lyssnat på de här ryktena.
Ja, det är roligt när utvecklare gör så, tycker jag.
Ja, det tycker jag
också. Finns ju flera exempel från Street Fighter, vet jag väl, att till exempel.
Ja, 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 absolut.
Akuma och allt det där.
Ja, att man skulle klara spelet på det svåraste under en viss tid utan att ens bli nuddad, för då kom Sheng Long.
Ja.
Och skulle slåss mot en. Mm. Och det skulle då vara Ryu och Kens mästare, Sheng Long. Tills det visade sig att Sheng Long bara var en felöversättning. Eftersom de tecknarna de hade använt till Shoryuken.
Ja.
Som alltså är drakslaget typ på svenska. Eller draknäve blir det ju. Eller något sånt där. Det var bara en felöversättning visade det sig sen. Men i Street Fighter 4 så fick man då spela den här karaktären som då heter Gåken.
Ja.
Och då skulle man klara spelet på det svåraste under en viss tid utan att förlora en rond, tror jag det är.
Mm. Precis.
Då får man möta honom, spöar man honom så låser man upp honom som spelbar karaktär.
Yes.
Så de gjorde det också. Rykten inom Mortal Kombat, det skulle vi fan kunna ägna ett helt jävla avsnitt åt någon gång. Så att det kan vi spara, för där var det satans massa grejer. Men det hade de i Diablo och tog ju tillvara på och gjorde som en liten hommage till fansen. Att ja, men nu får ni eran cow level.
Ja.
Och tillbaka till uppdateringen, att den var så omfattande för att det var så sönderfuskat. 1.09 tror jag det var, Lord of Destruction. Så att uppgraderingen från 1.09 till 1.1 var nästan lika stor som från vanliga Diablo till Lord of Destruction. Och det var ju då man började med, man kunde komma på någon topplista med ladder och de här grejerna.
Mm.
Sen fanns det ett nytt spelarläge som heter Hardcore. Och det är att om du dör med en gubbe, då är den död för evigt. Då måste du börja om helt från början med en ny karaktär.
Just det.
Också ganska kul. Det var många som brukar ha sådana dueller. Sådana som körde PvP med Hardcore. Mm. Det måste vara jävligt värt att hitta alla de här grejerna med den här karaktären för att sen dö.
Ja, men det är väl en utmaning, gissar jag.
Ja, det är väl en adrenalinkick, om inte annat.
Ja, precis.
Så mer bossar, mer items, större värld, det är tvåan.
Ja.
Och man spelade det i... Ja, man spelade väl det kontinuerligt online ända tills trean kom.
Ja, exakt.
Och det spelade du när det kom. Så nu får du snacka lite om trean, tycker jag.
Ja, Diablo 3 var ju, minns jag, alla skulle spela det.
Mm.
Och just då så hade jag ju den här MacBook Pro.
Mm.
Som var den enda datorn jag hade.
Mm.
Så jag tänkte att det får bli på den.
Mm.
Och hela lanseringen var ju en total jävla superkatastrof. Det var ju error code hit och dit. Alltså jag var så jävla förbannad. För jag ville verkligen, nu ska jag få spela äntligen. Men nej, så man satt hemma och bara svor. Och man satt med sina kamrater över Skype och svor tillsammans med dem. Men efter många om och men så fick jag i alla fall igång det.
Mm.
Och det visade sig att det fungerade jättedåligt på min MacBook Pro. Den klarade liksom inte av att dra runt det.
Jag fick inte ens prova betan för att mitt grafikkort var för gammalt.
Ja, det var ju grafikkortet som var problemet för mig också.
Mm.
Så jag fick ju dra ner väldigt mycket på inställningar och så. Och det var ganska segt. Så när jag spelade med folk så upptäckte jag liksom så här att de låg före på något konstigt sätt. Att liksom jag lackade efter.
Ja, det laggade.
Det laggade, ja. Så min första bekantskap med Diablo 3 var ingen höjdare.
Nej.
Förrän jag faktiskt då långt senare skaffade det, den här expansionen eller uppgraderade versionen. Jag vet inte fan vad man ska kalla det.
Det kom ju en expansion, en till akt precis som i... Ja, tvåan.
Som heter, nu tappar jag bort det totalt, Reaper of Souls, är det så?
Ja, det stämmer.
Ja. Så då har jag i alla fall spelat igenom det, och då på en iMac. Så då flöt det ju på bra faktiskt.
Mm.
Och eftersom jag egentligen inte har någon bekant, alltså vet inte så mycket om det vanliga Diablo 3, om man säger så.
Mm.
Så vi fick ju en hel del kritik när det kom, bränna för hur det fungerade med loot, att det var alldeles, alldeles för svårt. Att det här, den här butiken eller trading-systemet som fanns inte fungerade speciellt bra. Och folk var besvikna helt enkelt.
Mm.
Men att de med expansionen fixade till en hel del ganska rejält. Och det är där mitt spelande av Diablo 3 egentligen börjar.
Mm.
Det enda är väl då att då hade ju alla slutat spela. Så jag har spelat igenom det själv en gång.
Mm.
Och jag tyckte att det var super, super trevligt.
Mm.
Och jag spelade som den här nya klassen som kom till expansionen.
Åh, oh, vilken
Crusader.
Ja, ah, okej. Okay. Den fanns inte från början.
Det tror jag inte.
Nej.
Kanske har fel då. Men i alla fall. Jag spelade som Crusader i alla fall.
Mm.
Och gillade tyngden och specialattackerna hos den karaktären väldigt, väldigt mycket.
Ja, den är som en blandning av barbar och paladin från tvåan typ.
Ja, det kan man nog säga. Absolut. Och det som var väldigt tillfredsställande i det då, det tycker jag att man fick lite såna här, man fick väldigt bra items snabbt, tycker jag. Så att man kunde slänga ut lite tuffa grejer väldigt tidigt i spelet.
Ja.
Och i takt med att man levlade så hittade man också nya grejer. Som kändes helt okej. Okay.
Och de uppdaterar väl ganska frekvent också nya svårighetsgrader, nya ställen, nya items hela tiden.
Ja.
Och jag känner ju också att man, det var nästan inflation på legendaries på det.
Ja, exakt.
Och det var ju ändå någonting man fick kämpa en del för i tvåan för att få.
Men det kändes att de fick ju kritik för hur trean var. Så därför så kanske de överdrev lite.
Ja, inför det skulle expansionen jag vilja säga.
Alltså nu... Släpper vi till käften på folk. Ja, varsågod då.
En jävla massa legendary som var värdelösa kom istället.
Ja, men ungefär så, ja.
Fast det funkar ju bra när man körde single player då, bara för att köra igenom spelet upp till level 70.
Och det var ju det jag gjorde.
Mm.
Och sen finns det ju Rifts och Greater Rifts, och dit kom väl jag aldrig riktigt, utan jag var jättenöjd med att spela igenom det en gång.
Ja, precis, för det var ju också det att när man hade klarat spelet så vill man ju köra till exempel på tvåan cow level bara för att grinda, eller man gör runs på vissa bossar för att kunna få vissa grejer. Mm. Och detta löste de väl då att man kan göra rifts. Att du öppnar en portal där du bara ska döda så jävla många fiender du kan.
Ja,
tills det kommer en boss.
Ja.
Och grejen med det är ju att levla och bara hitta saker.
Ja,
och sen
exakt.
Nya grejen med bounties också. Det är adventure mode, alltså ett spelläge som låses upp när du har klarat det.
Mm.
Där du kan göra uppdrag, och när du har klarat alla uppdrag i en akt så får du en liten kub av Tyriel.
Mm.
Som gör, ja, där det finns grejer så kanske man kan hitta något fint där.
Ja.
Så det blev ju mycket lättare det här med att hitta loot. Man behövde inte hitta någon viss boss inne i spelet eller använda sig av hemliga fusk och sån här skit. Utan de löste det själva genom att man gör rifts. Greater Rifts är lite samma grej. Och fast du får inga grejer där av fiender, utan du fyller bara en mätare som ska fyllas. Du har tid på dig att göra det. Och när den här mätaren är full får du möta en boss, och då får man en satans massa grejer.
Ja, jag vet att du visade någon gång, det var hela golvet bara fullt med guld.
Mm.
För jag vet inte hur mycket guld det var du hade i ditt inventory ett tag. Det var väl typ något helt absurt.
43 miljarder eller något sånt där.
Ja, det är ju onekligen en del.
Ja, det kan man säga. Så man får mycket skit. Sen är det ju också en typisk grej, jag pratar ju om fusk i de här.
Mm.
Jag vet att i tvåan så använde faktiskt jag mig av fusk en gång, eller ganska mycket. Det var ju map hack.
Mm-hmm.
Som gör att du kan se hela kartan, var alla ställen befinner sig någonstans, var alla bossar är och sådana saker.
Ja.
Bara för att saker skulle kunna gå lite snabbare.
Ja, just det.
Vilket gjorde att jag blev bannad från Battle.net. Med all rätt, med all rätt. Och det fanns ju de här items då som var sönderfuskade, duping och sånt där. På PS4-versionen av Diablo 3, där är det så mycket fusk. De ändrade lite på det nu senaste uppdateringen faktiskt. Så att mina ringar som gav mig några miljoner i experience för varje skitfiende jag döda blev kraftigt nerfade, vilket jag är jävligt tacksam för. För det var tråkigt att bara levla. Jag kom ju upp till Paragon level 4300 någonting.
Ja.
Och så hög level kommer man inte till.
Nej.
Kanske 300-400.
Mm.
Så det vet jag att jag tyckte. Jag fick de grejerna av en kille online. Jag blev jätteglad naturligtvis, tills jag insåg att spelet var inte så roligt längre.
Nej, just det.
Så att jag ville bara få platinum på skiten och bli färdig.
Och det lyckades du med nu i veckan.
Ja.
Och det är ju, alltså, det är ju lite kul med platinum-grejer, tror jag.
Mm.
Men jag känner att fan, man tröttnar ofta, tycker jag.
Ja, så länge det inte är såna här som våran gitarrist kallar det, plocka blommor.
Ja, just
som
det.
Som med Assassin's Creed, ja, du ska hitta de här fjädrarna. De är jävligt gömda, det är 100 stycken.
Ja, precis.
Eller du ska klara den här banan utan att bli nuddad av spelets i särklass svåraste fiende.
Ja, det är ju
på det svåraste.
Exakt.
Och sådana grejer är inte kul.
Nej.
Men på Diablo 3 var det ju kul. 500 bounties var inte så jättekul, men de andra grejerna var ju rimliga.
Ja, och då är det ju bra utfört, tycker jag.
Ja, då var det ju, handlar det ju bara om att det tar en jävla tid.
Ja.
Så
hur många platinum har du nu då?
5.
Ja.
Så det är inte så många.
Nej, jag har 3.
Ja. Men det är ju det också, jag har spelat igenom en jävla massa spel, men du har bara spelat igenom dem, sen har jag lämnat dem.
Ja, ofta så gör jag ju så också, att det, ibland försöker jag, men det här kanske man ska köra på ändå. Sen ska man dra ner 300 posters i Far Cry 4, och då känner man, nej.
Nej, och då får det ju vara sådana troféer eller achievements som det är på Xbox. Då får det ju vara sånt som förhöjer spelupplevelsen, att man kanske upptäcker saker som man kanske inte skulle ha gjort annars.
Ja, exakt.
Eller så, ja, du ska köra alla bilar i GTA, eller du ska hitta alla stunts. Ja, en hel stad, och du ska hitta varenda jävla gupp. Alltså, det blir inte kul då.
Nej, då får man fuska.
Ja, då måste man ju likförbannat kolla på nätet. Var finns alla de här? Man får skriva ut en karta, kryssa för. Då blir det inte spelupplevelsen fokus, utan då är fokus att bara hitta en massa, plocka blommor, skit.
Just det.
Bra uttryck, tycker jag.
Ja, men jag förstår ju precis vad han menar.
Och Diablo 3 är, det är i princip en uppgradering av tvåan.
Ja, det kan man väl säga, kan jag tänka mig, utan att ha spelat tvåan.
Och originalteamet som gjorde ettan, och de är ju inte kvar i trean, utan då är det några andra som har gjort det i Blizzard. Däremot så, de som gjorde första Diablo gjorde ju ett eget spel som heter Torchlight.
Ja.
Som är nästan exakt som första Diablo.
Ja, just det. Har du provat det?
Ja, det har jag gjort. Jag körde det på Mac faktiskt.
Var du nöjd?
Ja, mycket nöjd.
Ja, vad kul. Kanske man i framtiden ska kolla upp det då.
Ja, det finns två stycken. Torchlight 2.
Mm.
Så det kan jag definitivt rekommendera, att man kikar upp då om man vill ha mer old school Diablo.
Ja.
Fan, jag tänkte på någonting mer, men jag tappar bort mig totalt.
Okej, okay. Ja, det är sånt som händer.
Ja. Men kolla upp dem om man vill ha det. För de startade sin egen studio, Torchlight.
Ja.
Kan man kika på. Sen finns det ju Diablo-kopier också. Men de har jag jävligt dålig koll på. Så där kan jag faktiskt inte komma med några tips i övrigt.
Nej, jag vet att det kom ju ett här nu i dagarna. Vad heter det? Det heter Path of Exile.
Mm, ja, men du, det var det jag tänkte på. Det har ju varit hypat ganska länge om man har fått se bilder och filmklipp på det, men det släpptes typ aldrig.
Nej, och det kom inte alls i dagarna förresten. Det var ju helt fel. Det tänker jag på ett annat vars recension jag läste här nu på tåget hem häromdagen.
Mm.
Något annat sånt hack and slash som har kommit nu som jag inte minns namnet på.
Okay.
Men kolla på FZ:s arkiv så hittar ni det nog till slut.
Ja. Och det är ju alltid kul när originalgrejerna eller originalfolket gör en liknande version. Eller ett liknande spel.
Ja.
För att det är ändå de som har kommit på hela konceptet. Så då får man ju göra en sån kopia.
Ja, visst är det så.
Ett klockrent exempel på något liknande. Det är ju Keiji Inafune. Som är skaparen av Mega Man.
Ja, ja, just det.
Han,
ja.
Han slutade ju från Capcom.
Ja.
Men eftersom Capcom äger rättigheterna till Mega Man. Precis som Blizzard äger rättigheterna till Diablo. Så ska ju han släppa nu i april, tror jag. Mighty No. 9.
Ja.
Som är Mega Man fast ett annat namn. Precis som Torchlight är Diablo under ett annat namn.
Ja, om det, tror du det kommer någon gång? Jag tycker att det skjuts upp hela jävla tiden.
Ja, med tanke på han gjorde, det är ju crowdfunding-spel det där. Och han fick ju de pengarna jävligt fort.
Ja.
Så att det vore ju ett jävla svek mot fansen om han inte släppte det. Så det inte blir som Mega Man Legends 3 att ja, men vi har kommit ganska långt i utvecklingen. Nej.
Mm.
Eller det här Mega Man-spelet som skulle komma som jag vet att jag såg fram emot. Så in i helvete. Och han hypade upp det ganska bra själv.
Mm.
Mega Man Universe tror jag det heter.
Ja, just det. Ja.
Och pratade på att det här kommer bli så jävla mäktigt. Folk kommer kunna göra sina egna banor. Som i Mega Man Powered Up till PSP.
Ja.
Och man kan spela som... Ugly Box Art Mega Man.
Ja.
Och såna grejer. Och jag kollade på trailer och tyckte, fan vad mäktigt det här verkar vara. 8-bits Mega Man där man kan göra egna banor. Typ som Super Mario Maker.
Ja.
Fast med Mega Man. Och sen bara, nej.
Det blir inget. Nej.
Och det är ju så jävla tragiskt.
Ja, visst är det.
Och vem vet, det kanske blir någonting liknande med Diablo. Torchlight 3, det bästa som någonsin ska göras. Och så bara, nej, skit i det.
Ja. På tal om det så har ju Lionhead Studios lagt ner nu i veckan också.
Åh, oh, fan.
Bara nämna det lite snabbt, Fable-skaparna.
Ja, jo, visst.
Microsoft köpte det och la ner det. Och gav dem nya jobb, typ.
Och då gör Peter Molyneux.
Ja, är vansinnig.
Ja, och så gör han ett nytt spel som inte heter Fable utan som heter, vet jag, Fairy Tale.
Ja, exakt. Men det var ju något nytt på gång där som inte kommer nu då. Så det är ju lite tråkigt för fans av den serien.
Ja, ja, fan, Fable 4 hade ju varit kul eftersom tvåan var ganska bra fast man klarade det på 10 timmar.
Ja, just det.
Sen kom trean, nu jävlar, ska ni få se på grejer, säger Peter Molyneux. Ja, så... Lika kort som tvåan.
Ja, ja.
Spela 5 minuter sen man är färdig.
Mm. Bra.
Ettan är bäst i Fable. Och innan vi avslutar och knyter upp säcken. Nu har ju du visserligen inte spelat tvåan. Men hur tycker du att de står sig? Vilken tycker du bäst om?
Alltså, nu är det väl väldigt... Alltså, jag tycker att trean är ett jävligt bra spel.
Mm.
Men så har man lite nostalgiska tankar kring det här att Diablo var ändå väldigt, väldigt speciellt.
Mm.
Väldigt jämna, tycker jag. Men jag säger ändå så gärna gånger att jag gillar trean väldigt mycket.
Ja.
Så tre. Mm. De fick ordning på det till slut, tycker jag.
Ja, ja visst, jag förstår det.
Ja.
Det är faktiskt
och lite djupare också på något sätt, även om det är rent drabbel. Så alltså, det finns någonting mer som inte finns i ettan.
Ja, ja, visst. De lyckas ju på samma koncept och bara göra det större och det är fortfarande lika bra.
Ja.
Av den anledningen kanske att jag tycker att ettan håller måttet än idag.
Ja, exakt.
Jag körde igenom det och Hellfire för 2 år sedan kanske.
Mm-hmm,
ett och ett halvt år sedan eller någonting. Och jag tycker nog att ettan är vassast. Just för att det fångar den här mörka, jävla vidriga stämningen. Det känns mer som ett skräckspel. Det passar bättre med alla demoner och den sataniska gotiska estetiken och musiken i ettan är så jävla överlägsen.
Ja.
För den är verkligen den är läskig alltså.
Ja, ja.
Man blir ju lite skraj av den.
Visst blir man det.
Och den saknar jag i tvåan och trean. Det är lite mer så här sagolikt och sådär. Tvåan är också ganska mörkt och dystert. Trean är rätt färgglatt och ser ut som WoW typ.
Ja.
Och är ju jävligt snyggt, men det ger, man får ingen skräckstämning. Det känns mer som klassiska hjälte-eposet, en tuff hjälte som spöar demoner, inget mer med det. Men ettan känns ju mer skräck och läskigt. Och,
ja, det gör du.
Och dessutom att det, tvåan och trean känns som att man har lagt mest krut på online-läge. Och att man ska vara flera stycken mot alla fiender. Ettan känns ju som att det är gjort för att man ska vara jävligt ensam och utsatt.
Ja.
Någonting som jag har sagt i många såna här poddar, det här med just att vara ensam och utsatt, att det är så jävla härligt. Men det tilltalar mig ganska mycket med, ja, med det. Och då tycker jag nog ettan är bäst. Och sen tvåan. Sen kommer trean.
Ja.
Och jag tycker att trean är fantastiskt bra, ska jag väl tillägga. Så det är inte så stor skillnad på dem vad det gäller vad jag gillar dem. Men ettan, dels av nostalgiska skäl och för att de lyckas ju fånga den känslan som jag tycker Diablo ska ha.
Ja, just det. Bra!
Det var allt för den här gången.
Ja.
Och vi hörs ju igen nästa vecka naturligtvis.
Det gör vi.
Och tills dess kan ni ju kika på lite bilder på vår Instagram. Fyrkantiga ögon med nolla istället för ö.
Ja.
Och ni kan gå in på Facebook, skriv gärna meddelanden till oss med tips vad vi kan snacka om.
Tror det dyker upp lite nya videos där i veckan också.
Ja.
Jag fixar till lite nu, tänker jag.
Det blir perfekt, Joel.
Ja.
Det får ni jättegärna göra. Vi vill också ha feedback. Dels att ni kan rösta på iTunes eller att ni skriver direkt till oss. Vi svarar alltid på meddelanden.
Bra.
Perfekt. Då säger vi
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hej då.